Jag tänkte dela några tankar idag från något som Herren har lagt på mitt hjärta den senaste tiden. Och se var vi ska börja. Matteus kapitel 12 och vers 14. Där står det. Fariserna gick då ut och överlade om att döda honom. Men när Jesus fick veta det drog han sig undan. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Vi ber kort. Tack Jesus för ditt ord. Tack för den här dagen. Tack att vi kan få vända våra hjärtan till dig. Och lyssna Herre till ditt ord idag. Vi tackar dig att du vill möta oss. Du vill röra vid oss. Du vill tala till oss. Och tack för att din kärlek är så stor mot oss. Var och en den här dagen. I Jesu namn. Amen. Ja, hösten är här. Är det någon som har börjat att tända lite ljus hemma? Jag gjorde det i morse faktiskt. Jag tog en tändsticka. Fast jag fick en eltändare av min kära svärfar. En elektrisk tändare. Så i morse, nej, det känns bättre med tändstickor. Så jag tände ljus och så blåste jag ut tändstickan. Så lyckades jag med konststycket att blåsa ut ljuset också. Så det var bara att börja om från början. Nästa tändsticka. Ja. Jag är från Småland, så man kanske inte riktigt förstår riktningen på vinden när man blåser. Men då tänkte jag på det här bibelordet som jag hade planerat att läsa. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Det finns någonting, ibland så möter vi situationer i livet när drömmar, saker vi har föreställt oss och sträckt oss efter inte riktigt når fram. Och jag tänkte bara tala lite kort med dig idag om det här. Och när Jesus citerar Jesaja i den här verserna så kan man se hur Jesus är. Han blev som ett strå som bröts. Han blev bruten för oss. Precis som brödet vi bryter så blev Jesus bruten. Hans liv blev utsläckt på korset. Precis som en veke. Han talar om sig själv. Eller Jesaja profeterar om Jesus i den här texten. Och det sista som han citerar här, Jesus från Jesaja, är att till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Till namnet Jesus får vi sätta vårat hopp. Och någonstans är det som är det jag vill dela med er idag. Att mitt i det som händer i våra liv. Mitt bland det som kanske bryts under. Eller drömmar som släcks ut på olika sätt. Så får vi sätta vårt hopp till Jesus. Vi vet att Jesus gick igenom just den här fasen av... Ni vet, han hade en dröm, han hade en kallelse, ett uppdrag att försona världen. Men i Getsemane så vet vi, han gick igenom en tuff tid, eller hur? Han gick igenom en kamp, han gick igenom en svår tid. Han var ett strå som blev brutet, men som Jesus upprättade. På tredje dagen så uppstod Jesus och han vann en underbar seger. Eller hur? Det finns en man i Gamla testamentet som är väldigt fascinerande. Jag upptäckte att första Moseboken från kapitel 37 fram till kapitel 50. Om jag säger rätt nu, är det 23 kapitel? Nej, 13 kapitel blir det. Med lite undantag, nästan 13 kapitel handlar om Josef. Ganska fascinerande. Det här måste ju vara något viktigt, tänker jag. Om Gud sätter av 11-12 kapitel till att bara handla om Josef. Är någon som håller med? Det måste vara viktigt. 11-12 kapitel. Josef i alla fall är ju en sån spännande berättelse. Fascinerande berättelse. Ni vet att han fick drömmar, eller hur? Han var en som Gud gav drömmar. Och det står att Jakob, pappa Jakob, han älskade Josef mer än de andra sönerna. Och det la ju grunden för att det här kan inte bli helt bra. Och Jakob, han gav till och med en jättefin hel lång klädnad. Det kanske skulle vara någonting här nu fram till jul och önska sig julklapp. En hel lång klädnad. Varför inte? Men Josef fick en hel lång klädnad i alla fall. Och sen drömde han att kärvar bugade sig för honom. Hans bröders kärvar. Och han berättade ju det här för sina bröder. Och sen så drömde han att solen och månen och stjärnorna, de kom och bugade sig för honom. Och det här berättade Josef för sina bröder. Och ni är några här som vet att, nej men gick det här bra? Nej, det här gick inte bra. För det står i första Moseboken 37 och 19 så står det så här. Bröderna då, de sa till varandra, där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur åt upp honom. Så får vi nu se hur det går med hans drömmar. Vilken syskondynamik. Mina fyra syskon har aldrig försökt att ha ihjäl mig än. Det är jag tacksam för. Men Josefs bröder, de bestämde sig för att döda honom. Det här var inte bra. Hur ska det nu gå med alla drömmar som Josef hade fått? Han blev kastad i en brunn. Det var inget vatten i brunnen, men där sitter han på brunnen längst ner. Jag antar att det kändes ganska... Han blev lite omtumlad när han hamnade där nere, men mörkt var det nog. Och jag antar att de la på locket där uppe med. Men det bröderna gjorde, vad gjorde de? Jo, men de satt sig och började käka. De började äta mat där. Ja, nu har vi kastat ner brorsan, det känns bra. Så vi äter mat. Och förmodligen var det ju mat som Josef hade tagit med till bröderna. Och där sitter de och käkar och är nöjda. Alla Josefs drömmar var nu som bortblåsta i mörk brunn. Psaltaren 139 säger, vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Stig upp till himlen, är du där? Bädda åt mig i dödsriket, är du där? Jag tror att Gud var med Josef där i brunnen. I alla fall bröderna, de började känna så här. Nej, men nu är vi mätta. Och då kommer Juda med ett förslag. Juda. Jag vet, där kommer ett gäng, en karavan, lite kameler där borta. Vi säljer honom. För då tjänar vi ju pengar också. Och Ruben, han hade ju stoppat allt det här. Att de ville döda honom. Han sa, men ni kan inte döda brorsan. Pappa skulle bli jätteledsen. Så de dödade inte honom utan slängde han i brunnen. Sen kommer Juda med förslaget, vi säljer honom. Vi tjänar pengar. Och Ruben, han var iväg på något sätt där. Men han kommer. Och han ser, han kommer tillbaks. Och så ser han, men brunnen, den är tom. Mitt i det här då, så säljer de honom. Sen måste de ju ha något bra skäl. Så de doppar hans kläder i blod. och de skickar hem till pappa. Så Josefs hellånga klädnad lämnar de till pappa Jakob. Det är ju blod på den här. Och då tänker Jakob, i första Mosebok 37-34 står det: Jakob rev sönder sina kläder. Andra gången, nästa person som ska riva sönder kläderna. Det var som man gjorde i Mellanöstern om det hände något riktigt illa. Jakob rev sönder sina kläder. Han svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom. Men han ville inte låta sig tröstas, utan han sa det: jag ska med sorg fara ner i dödsriket till min son. Och så grät hans far över honom. Här ser vi hur en pappa verkligen älskar sin son. Och hela den här bilden, jag upptäckte det. Jag läste den här inför den här dagen, att det påminner ganska mycket om hur Gud sände sin älskade son till att dö för våra synder. Och hur de romerska soldaterna var grymma mot Jesus. Och vad gjorde soldaterna sen? Sen kastade de lott om Jesu klädnad. För Jesus hade ju också en exklusiv, fin klädnad, vet vi, som var vävd i ett helt stycke. Det är märkligt hur Gud väver in såna här små saker i Gamla testamentet som sen blir bilder över, så vi kan förstå vad Jesus gjort för oss. Men nu har vi Jakob här. Han river sönder sina kläder. Han sveper sig i säcktyg. Han sörjer sin son. Drömmen om sin älskade son har blivit helt krossad. Jakobs drömmar blev krossade. Han sörjer. Han vill fara ner i dödsriket. Ännu en person vars drömmar krossas. Josef hamnar. Han blir såld till Egypten. Han kommer till faraos hovman Potifar. Och Potifars fru blir ju kär i Josef. Men Josef säger: nej. Du tillhör Potifar. Han har den karaktär som säger nej. Ja, du är gift med Potifar och jag är hans tjänare. Nej du, mig lurar du inte. Men Potifars fru lyckas göra en story och Josef blir ännu en gång kastad i fängelse. Josef hade börjat få det bra i Egypten. Han hade ett bra jobb. Han jobbade på hovet. Men så pang, krossas hans liv, hans drömmar. Och han sitter i fängelse. Ännu en gång. Stackars Josef, kan man känna. Och mitt i fängelset där då sitter en hovmästare där. Och det sitter en bagare där som har drömmar. Och Josef, han tyder deras drömmar. Och sen går en lång tid. Och ni vet farao, den mäktige ledaren över Egypten, han får drömmar. Han drömmer om 7 feta kor, 7 magra kor. De magra korna äter upp de feta. Sen drömmer han om ax, feta och tunna ax. De tunna axen äter upp de feta. Och han vill att någon ska tyda de här drömmarna, men ingen kan. Och så kommer, om det var hovmästaren eller bagan, kom ihåg. Just det, det var någon i fängelset. Josef, han i fängelset. Hämta honom. Han tydde ju våra drömmar. Någon av dem var det. Om det var hovmästaren eller bagan, kom inte ihåg. I alla fall, han blir upphämtad. Och Josef tyder den här drömmen och säger att det kommer 7 år av överflöd och det kommer 7 år av nöd. Så du måste utse en vis person som kan styra landet. Och farao tänker, det får bli du. Så nu hamnar Josef helt plötsligt som nummer 2 i Egyptens mäktiga rike. Bland alla pyramider och vad det nu fanns där borta. Josef, drömmaren Josef. Gud var med honom även i den tuffa situationen. Och Josef, han säger, vi måste ge 20% i skatt allihopa. Och han fixar det. De samlar in allt vete och extra och ved och så samlar de det i städerna. Och sen så kommer, efter de här 7 dåliga åren, så kommer ju 7 bra år, så kommer 7 dåliga år. Josef var med och frälsa, var med och rädda Israels folk. Som hamnade, som hela världen där då runt omkring, hamnade ju i hungersnöd. Och Gud använde Josef i den här situationen. Och det är en fantastisk, fantastisk historia. Jag skulle bara uppmuntra dig till att läsa den här berättelsen verkligen. Mot slutet så kan vi se hur Jakobs så krossade drömmar, hur Gud upprättar. Han upprättar relationer mellan bröderna. Han helade. Och man kan se hur Josef, han gråter när han möter sina bröder. Han blir så rörd och han omfamnar bröderna. Och det är en väldigt, väldigt mäktig och historia av kärlek och av hur Gud på något sätt läker de här brustna drömmarna. Och i Första Mosebok 46 och 29 här står det: Josef lät spänna för sin vagn och for till Gosen för att möta sin fader Israel, Jakob då. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Och Israel, Jakob, Israel, sa till Josef: nu kan jag dö då jag har sett ditt ansikte, eftersom du ännu lever. Gud upprättade Jakobs drömmar om sin älskade son. Han helade det. Jag tycker det är fascinerande hur Gud verkligen har omsorg i vår nöd, i vår brustenhet. Och jag tänker att det är så här att våra liv kanske inte riktigt är som Josefs. Det känns lite som en maffig film när man läser om Josef. Ner i drömmen och kameler och pyramider, farao. Ja, men så här, jättespännande. Men det här med brustna drömmar. Drömmar som går sönder. Att det är någonting som vi alla är med om. Jag vet själv hur i mitt liv jag haft en sån här iver och längtan efter att få se sjuka bli friska. Och jag har sökt och längtat efter det mycket. Och även fått vara med och se några sjuka bli friska, bli helade på grund av Jesus. Att Jesus har gjort det. Och min mamma och pappa, de blev dödssjuka för några år sedan. Och vad gör man då? Jo, man börjar be, eller hur? Jag vet min pappa speciellt. Han fick cancer. Och jag bad till Gud. Och vi bad för mycket för pappa. Och pappa längtade också efter att bli helad. Men den där cancern spred sig och blev blodcancer. Och pappa dog. Och för mig var det här liksom en dröm. En längtan som bara krossades. Samtidigt så kunde jag känna hur Gud bara förmedlade till mig. Men nu är han helad. Nu är pappa helad i himlen. Nu finns det ingen sjukdom längre. För nu är han med mig i himlen. Och det var en tröst för mig. Men det var ändå en dröm. Något man bad och längtade efter. Men jag fick inte se det hända. En stor besvikelse kommer av drömmar som går sönder. Längtan som går sönder. Vi kan lätt bli besvikna. Lite likt Jakob. Hans besvikelse när han förlorade sin son Josef. Jag och min kära hustru. Vi bad till Gud. Vi upplevde när vi bodde i Katrineholm. Hur Gud började mana oss i våra hjärtan. att nej, men nu är det dags att flytta. Nu är det dags att flytta. Nu är det dags att flytta till Söderköping. Och vi blev så här, va? Är det här verkligen Gud? Nu var det så att några år tidigare så hade vi stått på ett berg i Söderköping med en fin utsikt, ätit glass. Och mitt på det där berget där uppe så hade Gud, så talade Gud till mig och sa, ni ska flytta hit och plantera en församling och dela evangeliet med staden. Och så jag gick fram till Linnea, för hon stod lite längre bort på det här berget. Och så sa jag till henne, men Linnea, jag upplevde det här. Det kändes som att det var Gud som sa det. Och så sa hon, vad märkligt. Jag upplevde exakt samma sak. Samtidigt. I Guds tilltal. Så det hände något år eller ett par år innan. Vi bodde i Katrineholm och kände att nu är det dags att flytta. Så vi lydde Gud och vi sa, nej men vi flyttar dit. Och Gud var med och gav oss en profetisk hälsning. Väldigt, väldigt stark. Genom han som var här och predikade förra veckan. Han visste ingenting om våra tankar. Han sa en dag till oss, ni ska flytta till en liten stad och ni ska plantera en församling där. På den dagen som var våran dag när vi sa till Gud, den här dagen då måste du tala. Eller den här veckan sa vi, men det var sista dagen på den där veckan. Så vi sa, Gud du bara måste tala, för vi kan inte sälja huset, vi kan inte flytta och bege oss till en annan stad och börja någonting om vi inte har fått det 100% klart från dig. Så Gud var god, han gav oss det här ordet och vi flyttade. Vi började plantera en församling, vi började dela evangeliet. Vi fick se människor komma till tro lite sakta, sakta. En granne från Iran kom till tro. Vi var så glada. Han flyttade till Stockholm. Vi fick döpa ett gäng ungdomar. Vi hade en pool i trädgården. En sån där man, ni vet, ställer upp. Och den, där döpte vi människor. Människor kom till tro. Men, och sen så... Efter några år så lämnade vi församlingen och den lilla delen som var kvar. Men saker och ting överlevde inte. Utan den här församlingen dog. Någonstans så känner man i sitt hjärta. Va? Gud? Vad kan det hända så här? Och jag bara säger till Jesus så här. Men du talade ju så tydligt. Och vi försökte lyda dig. Men ändå så... Varför då, Jesus? Varför? Det är det enda. Jag har inte fått någon jättebra svar från Jesus än. Jag kanske får det i himlen. Men Gud vet. Och ibland är det så att vi har drömmar. Vi har saker vi längtar efter för att se hända. Men de går inte alltid i mål. Och kanske till och med som det var för oss att vi fick... tilltal, profetiska ord, så här, du vet, tydliga saker, att det här var inte vi som hittade på det, men ändå gick det inte så bra. Det man får göra, tror jag, med alla de här brustna drömmarna, med de sakerna du kanske bär på någonting i ditt liv som jag har gjort och varit med om, något som inte riktigt har gått i mål, eller du har känt, nej men jag känner mig besviken för det här eller det här. Jag tänker att vi kan få komma till Jesus med de sakerna. Vi fick se hur Jakob blev tröstad. Hur han fick gråta och hålla om sin son. Det finns någonting av att få komma till Jesus. Få uppleva hans beröring. Och låta våra besvikelser eller brustna drömmar. Få låta dem få helas hos Jesus. Jag tänker på en kvinna i Markus kapitel 5. Under 12 långa år. Inte 12 dagar. Inte 12 månader. Utan 12 långa år. Så har hon gått till läkare med sin sjukdom. Hon hade blödningar i kroppen. Hon hade betalt och gett bort alla pengar hon hade. Hon hade inte fått någon hjälp. Men så hörde hon talas om Jesus. Och den där dagen så sträckte hon sig efter Jesus. Och jag kan tänka mig att hon bar på otroligt mycket uppgivenhet, besvikelser över att aldrig ha fått någon hjälp med sin sjukdomssituation. Men den där dagen när Jesus gick förbi och när hon sträckte sig efter Jesus så upplevde hon ett helande genom sin kropp. Hos Jesus fanns det miraklet, så fanns helandet som hon längtat efter under så lång tid. Och Jesus vände sig till henne. Och så säger han så här, han vände sig till lärjungarna, till de som var där. Så säger han, kraft, någon rörde vid mig, säger han, för kraft gick ut ifrån mig. Och så möter han hennes blick när hon kommer fram. Så säger hon, min dotter, var fri och var hel från din plåga ungefär. Min dotter. Någonstans där att komma till Jesus med det som känns svårt. Med det som inte vi ser lösningen på. Eller på det som känns så tungt. Besvikelserna. Jag tror, min övertygelse är att Jesus möter oss. Han vill möta dig också i den situationen. Och det är ingenting du behöver göra, utan det är mer bara sträcka dig mot Jesus. Säga, Jesus, ta hand om det här. Ta hand om det här. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig att vi får komma till dig den här dagen, Herre. Med allt vi bär på. Vi tackar dig Jesus för att du känner oss, var och en, vår historia. Allt vi bär på, Jesus. Du ser, Herre, om vi bär på besvikelse, brustenhet, Herre. Tack att vi kan lämna allt vi bär på till dig, Jesus. Och tack att du förnyar vårt hjärta. Du förnyar vårt inre genom den heliga ande. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus.